Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida. vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag så ska vi snacka om Shaggy Bane av Douglas Stewart. Och det är jag, Rasmus Klamas, som idag poddar tillsammans med
Pio Bengtsson
och Alex Haridi.
Hur är läget med er?
Ja, jag har sportlov. Chocka hela omvärlden genom att ha sportlov, för det har jag aldrig. Men jag har tagit det här året. Fantastiskt.
Och du sportar på sportlovet också?
Jag går vid havet och äter långa middagar och kysser min blivande fru.
Jag hatar dig!
Okej, okay, men du behöver inte känna så, Alex. Du är välkommen ner och hälsa på som du vill och var med.
Det låter helt underbart, men är ni i Stockholm eller är ni någon annanstans?
Nej, vi är i Falkenberg just nu. Ja.
Oh, vad härligt.
Ja. Och vi såg solen gå ner i havet med ett
pssst. Ja.
Ja, så det är väl det jag kan säga om det.
Ja. Ja. Jag har inte sportlov, jag jobbar och... Nu när det börjar bli den här tredje coronavågen i Stockholm så har jag ju också slutat åka kollektivt. Eller jag har liksom aldrig åkt kollektivt. Men jag går helt enkelt 3 timmar varje dag. 1,5 timme från Söder ner till Frihamnen och sen 1,5 timme tillbaka varje dag.
Ja, och Alex, du ser jävligt fitt ut. Det kan ju inte lyssna på den se. Men du ser jävligt fitt ut och det förstår man ju när du går så mycket.
Ja, men alltså jag känner faktiskt att efter, jag har gjort det här i 3 veckor, alltså byxorna har börjat bli lösare på bara 2-3 veckor.
Ja, ja. Så att nästa poddavsnitt kommer faktiskt att vara ett träningsavsnitt när vi pratar om bantning.
Exakt. Men Rasmus, hur har du det på västkusten?
Bra ändå. Jag hade ju den stora äran att få fylla 30 igår. Så jag är lite trött idag. Men ändå glad att lyckats ta mig förbi den gyllene gränsen, så att säga.
Men du vet att det är så efter att man har fyllt 30, sen är man trött.
Ja, ja, så det är bara, det är egentligen inte en...
det är bara det jag säger.
Ja, det är inte på grund av de kompletta mängderna öl jag hällde i mig, utan det är helt enkelt åldern som tar ut sin rätt.
I åldern.
Direkt, va?
Mm.
Nej, men apropå det så var det ju speciellt att läsa ut den här boken Shaggy Bane med en lätt bakfylla. Den förstärktes ju minst sagt okay. Av att läsa om andras bakfyllor, så att säga. Ska vi introducera den här boken? Alex, har du lust att gå igenom,
handlingen lite sådär?
Ja, precis. Det kan jag absolut göra. Nu är det här inte kanske en bok som drivs jättemycket av handling. Så att, men den utspelar sig, den börjar i början av 80-talet, kronologiskt då i början av 80-talet i Glasgow i Skottland. Handlar om en familj och handlar väl ganska mycket, eller det är sedd ur perspektivet en del av den här yngsta pojken i familjen som heter då Shaggy Bane, men den är sedd ur alla karaktärernas perspektiv. Det handlar om en ja, vad ska man säga, det här är ju en misärskildring. Det är ju alkoholism och misshandel bland riktigt, riktigt, riktigt fattig arbetarklass i Glasgow. Och vi ser liksom den här familjen då, ja, bryta ner över en period av, jag tror att det är 11 år ungefär som boken utspelar sig. Och allting cirklar då runt mamman i familjen, Agnes Bain, och liksom det medberoende relationen som hennes barn har till henne när hon går ner sig i alkoholism.
Du, vilken munter berättelse det här verkar vara.
Det här är inte en munter berättelse överhuvudtaget. Hur kände ni när ni läste den?
Ja, men det första jag ska säga i alla fall är att boken heter ju Shaggy Bane då, och då tänker ju i alla fall jag att då kommer det vara en berättelse bara ur den här pojkens perspektiv, att det är hans ögon vi får på hela den här världen. Men precis som du säger, Alex, så är det ju inte, utan det är ju många som får komma till tals här och vi får följa deras tankar och känslor och ja, handlingar och så vidare. Mm. Så det förvirrade mig lite. Det var ju väldigt mycket fokus på till exempel Shaggy Baines, den här pojkens mamma då.
Mm.
Hon tar ju mycket plats i berättelsen.
Hon tar väldigt mycket plats.
Ja. Men alltså det jag säger nu är inte på något sätt negativt, men jag var bara inställd på att jag skulle få alltså en berättelse från början till slut ur en pojkes ögon. Att det bara var han som skulle komma till tals, så att säga.
Mm. Men jag håller med. Det var verkligen, man blev lite förvånad av det. Men ja, som du sa, inte liksom nödvändigtvis negativt, men...
Nej, inte alls. Men det får man ju fundera lite över titeln, faktiskt. Jag vill avslöja en sak innan vi går vidare här nu.
Mm.
Jag har 50 sidor kvar på den här boken.
Mm.
Ja. Så att jag vet faktiskt inte vad de sista 50 sidorna kommer att ge mig. Men förutsatt att jag har läst nästan hela boken och den heter Shaggy Bane, så trodde jag att den skulle utgå bara från den här pojkens berättelse då. Men så är det inte.
Men speciellt som man också då har förstått från intervjuer och sådär med författaren, att det här är ju autofiktion. Det är ju väldigt självbiografiskt, om jag har förstått det rätt. Däremot så är det inte, de heter inte, karaktärer heter inte samma sak i boken som de gör i verkligheten. Så att en viss fiktionalisering borde det ju kanske finnas.
Ja, och med tanke på att han ju liksom, att det är flera personers perspektiv, och liksom han måste ju ha hittat på vad de andra kände och tyckte, och liksom deras bakomliggande orsaker till att de gör saker och sådär. Men det är ju verkligen misär. Och jag funderade ganska mycket när jag läste den här om det liksom blev för mycket någonstans. Alltså, för det första, jag tyckte jättemycket om den här boken. Den var fruktansvärd att läsa. Men det var någonstans i mitten kanske som jag kände så här: ska det bara vara så här? Ska det vara liksom en väg mot liksom, eller det är ju liksom katastrof hela tiden på något sätt. Det är som att ingenting förändras. Men det var som att jag kände att jag längtade lite efter ljusglimtarna, och det kanske gjorde att det blev starkare, att jag också kände så. Men jag vet inte, vad tycker ni? Finns det liksom en gräns för hur mycket skit man kan liksom skriva in i en bok utan att balansera upp det där på något sätt?
Jag personligen är så, jag är förvånad över den här boken, därför att jag håller med dig om att den är elände. Allt jag har läst, den är eländig rätt igenom. Men det är skrivet på ett sätt så att jag verkligen kan ta mig till det och förstå det. Och jag ser det i filmscener och jag kan begripa människorna och deras drivkrafter. Jag har läst en hel del kortrecensioner på det här nu, liksom att man bryter ihop och tycker att det är helt fruktansvärt att läsa. Så har jag inte känt. Alltså det är elände från början till slut, men jag har inga problem med att läsa det och ta det till mig och liksom förstå människorna och så. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Så.
Jo, men det var det väl på något sätt ändå. Och om jag får liksom haka i det där med människorna, så tycker jag att det är ovanligt, tycker jag, att liksom karaktärer i böcker känns så levande. Alltså även om det liksom är baserat då på verkliga personer, så andra liksom autofiktiva verk tycker jag kan ha ganska liksom, ja, men att man känner så här, okej, jag fattar personerna, men jag känner dem inte. Men så var det här, det var som att jag liksom var där, typ. Alltså, det var, jag tyckte verkligen att han lyckades levandegöra de här personerna på ett otroligt effektivt sätt.
Det går att se den här skitiga förstaden till Glasgow och gruvorna och de smutsiga männen som är antingen arbetslösa eller hankar sig fram på skitjobb och som super upp kassan direkt när de får den och så vidare. Det går att se allt det här, tycker jag. Mm. Jättetydligt. Vad säger du, Alex?
Men det är samma, alltså, jag funderade på det faktiskt, att det är ju, finns ju nästan inga ljusglimtar överhuvudtaget i det här. Jag menar, den här boken har ju jämförts med, eller Stuart Douglas som har skrivit, den har jämförts med Edward Louise eller Hanya Yanagihara, Ett litet liv. Och de båda författarna jobbar ju mycket, mycket mer, det finns mycket mer ljus i dem också, även om de är liksom fruktansvärda scener, så bryts de av liksom ljus, och det gör inte här. Det finns liksom inget hopp när man läser sig fram genom texten. Så jag har funderat på det, varför det inte, för det känns ju inte tungläst.
Nej,
så att säga.
Det gör det inte.
För att även om det proppar absolut upp i huvudet där vissa scener som jag tyckte var väldigt jobbiga och vidriga att läsa, med liksom kanske beskrivningar som verkligen var tuffa att ta sig igenom. Men språket var ändå så att man liksom flöt fram genom boken hela tiden. Så att det fanns, så samtidigt som det var mörkt hela tiden, så det är svårt att sätta mitt finger på vad det är som gör, men den är liksom skriven på ett sätt så att man ändå följer med hela tiden.
Ja, men det är ju liksom på något sätt som att han är ju ändå väldigt detaljerad i liksom, ja, men det kan vara hur liksom Agnes hud är när hon är bakfull och vaknar upp och mår jätteilla.
Och, ska vi säga att men Agnes är som är mamma det till Shaggy Bane.
Man liksom, det finns ändå någon form av så här lätthet i hans språk, och det känns liksom varken distanserat men heller inte grottande i liksom elände, utan det är bara där på något sätt.
Samtidigt jag skulle vilja säga där, jag vet inte om jag någonsin har läst en bok där jag begriper för första gången på riktigt hur det måste vara för ett barn att växa upp med missbrukande föräldrar. Mm. Det här är jättetydligt för mig. Alltså, jag tycker det är briljant beskrivet. Mm. Jag förstår verkligen barnens ångest, för Shaggy Bane är inte ensam, han har ju syskon också. Och jag på gatan så bor det ju bara en massa familjer som har samma problematik som han själv lever i. Så känns det ju. Så att, de vuxna är ju mer eller mindre missbrukare allihop, för det finns ju ingenting att hoppas på. Så. Och jag köper det rakt av. Hela den här beskrivningen, jag förstår det på riktigt. Väldigt, väldigt bra beskrivet, måste jag säga. Mm.
Men det är också så intressant, tycker jag, hur de tre syskonen förhåller sig ganska annorlunda till, eller liksom olika till deras mammas missbruk. Mm. För liksom dottern liksom väntar bara på tillfället att få fly iväg och liksom lämna det, men det är än så länge, alltså innan hon flyttade, omhändertagande och liksom försöker ta ansvar för Shaggy och sådär, medan Shaggys äldre bror Lik har ju liksom i princip flyttat ut fast han bor hemma. Alltså han gömmer sig och blir osynlig på något sätt för att inte behöva ta i det liksom. Mm. Och så har vi Shaggy som liksom står vid hennes sida vad som än händer på något sätt. Den här villkorslösa kärleken som bara finns där trots allt hon gör mot honom liksom.
Mm.
Så det tyckte jag ändå var, det är ju liksom på pappret kan man tro att det där är liksom, kan bli tre liksom stereotypa bilder av hur man kan förhålla sig till någon med alkoholism, men det, ja, nej, han liksom lyckas ändå fylla det där med så att man förstår dem liksom, alla tre. Mm.
Det håller jag med om. Ja. Alex, något mer du tänker på?
Nej. Alltså jag vet inte om det liksom är väl kanske uppenbart, men alltså att jag tror att alla tre, att vi verkligen, verkligen, verkligen tycker om den här boken.
Ja, mm. Det tror jag. Den är
uppenbart för det här laget. Ja. Nej, men jag tycker den är helt fantastisk. Och
jag kan vi snacka lite, Alex, kan vi snacka lite om att det är hans debutroman? Alltså?
Ja.
Det är, jag blir helt knäckt av det. Alltså att skriva så fullfjädrat och generöst och detaljerat och briljant och livfullt i sin första roman. Det är ju helt knäckande.
Verkligen. Man blir lite avundsjuk.
Jag blir definitivt avundsjuk. Han har lagt upp mig i sitt knä och knäckt min ryggrad. Liksom. Så känns det.
Ja.
Jag tycker att det här är strålande. Strålande litteratur.
Absolut. Alltså det enda jag kan trösta mig med min liksom avundsjuka med är ju att just att den är självbiografisk till stor del. Att han är 45 år gammal, så man kan tänka sig att han kanske liksom har skrivit på den här i olika former i 30 års tid.
Ja. Mm.
Men som sagt, absolut, det är helt briljant. Och han har ju en karriär som modedesigner, som Douglas. Så att det är inte heller så att han har suttit och skrivit den här på dygnet runt liksom sen dess, utan han har ju verkligen lagt mycket, mycket tid på en annan framgångsrik karriär också. Nej, men det är, språket är jättefint, det är beskrivande, det är rakt. Det är så korta meningar. Det är mycket beskrivningar av hur liksom, jag tänkte på det när Rasmus tog det som exempel där, att liksom beskrivning av hud, att liksom det återkommer. Han beskriver hud väldigt, väldigt mycket. Han är liksom en liten hang-up han verkar ha där. Men nej, det här är briljant. Det finns inget att liksom, finns inget att klaga på.
Jag vet inte om det, filmrättigheterna är sålda, så vitt jag förstår. Den här ska komma som film, alltså.
Det är ju,
vill man se den som film?
Jag vill inte det. Jag kommer inte att palla och se den som film, tror jag. Alltså, men däremot så blir det Oscar för de som gör Shaggy Bane och Agnes.
Så är det.
Mm.
Men jag vet inte om ni känner igen er i känslan jag nu ska beskriva. Men när jag hade läst ut den här, då kände jag mig, alltså jag grät en liten tår för att det var slut. För att jag skulle behöva lämna den här liksom platsen som är så smutsig och så full av misär. Men jag ville liksom inte det.
Det här minns jag, Rasmus, att du har snackat om ett litet liv också. Att du kände så inför den boken.
Ja, det var exakt samma känsla av att nu har jag liksom, och jag känner det ganska sällan att jag liksom en litterär värld som jag inte vill lämna, trots att det är, att den är liksom fylld av skit, så vill jag liksom bara vara kvar. Jag vill också se hur det går för Shaggy liksom. Det är som att jag bryr mig om honom på något sätt. Jag var lite tom men också liksom fylld på samma gång på något sätt. Jag vet inte.
Mm.
Men det var...
Ja, Jag undrar om vi har läst årets roman redan i februari faktiskt. Det är min profetia att vi har gjort det.
Ja, det är,
jag tror det.
Det är verkligen mycket möjligt. Alltså.
Jag vet inte om det kan bli bättre än så här. Alltså, faktiskt.
Nej, men det är så helgjutet. Och jag läste någonstans att den var 900 sidor från början. Så man förstår ju att...
Ja, de har kapat ner den.
Alltså. Att de har kapat ner den ganska rejält. Mm. Men jag tycker att han ändå lyckas få in... Alltså att den känns ju fullständig på något sätt. Och det är väl som att han kanske har fått in de där 900 sidorna. Liksom komprimerat det där på något sätt. Eller jag vet inte. Men det känns ju som att det är ju en del av en större berättelse. Men varje episod säger ju någonting om liksom de här personerna. Eller det är ju också, det är ju ingen, precis som du var inne på i början där, Alex, det är ju ingen bok med handling. Det är ju, det handlar ju om de här personerna.
Mm. Ja. Det finns ju liksom en rörelse, man kan ju säga liksom att det finns så att säga, liksom en rörelse i Agnes mentala hälsa och missbruk.
Mm.
Men utöver det så finns det ju kanske inte direkt någon liksom någon rak plott eller så. Men det är där jag också tänker på att han på något sätt tror jag att han klarar av den strukturen eller liksom det lösa förhållandet till historia och berättelse just på grund av alla de här olika perspektiven och där han hoppar runt och för att man märker ju liksom när man närläser att ibland så har det ju gått 2 år sedan vi var hos Shaggy senast, nästa gång vi kommer in i Shaggys perspektiv. Mm. Så det är ju genom de här perspektivbrotten som han på något sätt klarar av att hålla någon sorts framåtrörelse genom tiden och genom de olika liksom, stadierna, så att säga.
Mm. Mm.
Och det är också genom våra ögon som vi läser den fullständiga misären och eländet. Det är med våra ögon och vår uppväxt som vi gör det. Alla de här barnen som växte upp på det här viset, det är såklart att det var stenhårt, men de kanske inte alltid såg det på det viset, utan det var bara livet, så att säga. Och det tycker jag han får fram väldigt, väldigt bra. Att det är bara så här det är. Punkt slut. Liksom.
Jag tycker han gör det extra bra i kapitlen med Shaggy. Jag tycker att det finns en viss skillnad mellan Shaggy-kapitlen och de andra karaktärernas kapitel. Där de andra karaktärerna får sina motivationer mycket mer utskrivna och liksom vad de tänker. Men varje gång det är ett Shaggy-kapitel så han beskriver nästan aldrig liksom vad Shaggy tänker eller var den här tanken kom ifrån. Eller liksom, förstår ni vad jag menar med den meningskonstruktionen? Liksom, att i de andra är det mycket mer sådär att han liksom skapar liksom resonemang som leder fram till varför de handlar som de gör. Mm. Och Shaggy, när man är hos Shaggy, då är det väldigt mycket av att bara vara där i stunden hela tiden.
Ja, men det är också, det tänker jag nu på när du säger det, att Shaggy beskrivs ju egentligen också mycket utifrån de andras syn på honom. Alltså att han är annorlunda och liksom inte passar in. Och det är ju liksom en annan del. Det är ju som att han ju är utsatt för massa saker i hemmet, men också liksom hans förhållande till omvärlden och hur de behandlar honom. Men man får ju, eller jag kan inte minnas det i alla fall, att han själv tycker att han är konstig eller annorlunda, eller det skrivs inte ut, om jag minns det rätt, utan det är liksom att andra definierar ju honom där på något sätt också.
Som det alltid är, Rasmus. Är det inte så? Alltså, man är ju bara konstig om omvärlden säger att man är konstig. Alltså,
Ja, så är det ju.
Vi har ju rätt att vara den vi vill vara, men det är ju omvärlden som säger nej, men du är konstig.
Mm.
Så. Ja. Vi är i alla fall överens om att det här är en briljant roman. Ja.
Men var det bara jag som, när jag läste den hela tiden, höll på och funderade så här, skulle jag överleva i Glasgow på 80-talet?
Fy fan alltså. Ja, det är tveksamt, Alex. Men du är inte ensam om att inte överleva i den eran alltså. Oh my god.
Nej.
Ja, och, alltså en annan sak nu, det finns ju liksom också ett så här politiskt lager här som är ganska subtilt ändå, tycker jag. Jag trodde nog att det skulle vara mer så
mer Thatcher alltså.
Thatchers kritik och liksom sådär. Men jag tyckte nu när jag har läst den att det var på helt perfekt nivå, att den liksom bara, det bara låg där och var fond för historien om de här människorna, och det liksom satte spelreglerna för hur deras liv skulle funka liksom. Ja. Och jag är ganska glad att det inte liksom gick att bli, att det blev någon slags plakatpolitisk historia, för det vet vi väl liksom. Det har man ju också läst förut, liksom arbetar skildringar om hur tufft det var liksom, under Thatcher-tiden så att säga.
Ja, och det är ändå på en nivå i den här boken. Det är ändå så här att, nu minns jag inte, men det är en man som förolyckas. Alltså han dör inte, men han råkar ut för en olycka, eller så blir han misshandlad. Jag minns inte vilket. Men han blir i alla fall invalid av det här som händer. Och familjerna runt omkring gratulerar därför att nu kommer han att få sjukpenning resten av livet, så att säga. Mm. Det är på den nivån. Det är stenhårt liksom, att de gratulerar honom för det. Nu slipper han gå till gruvan eller vad nu han jobbar med. Liksom.
Ja, precis. Han var väktare i en nedlagd gruva och det jobbet skulle han ju ändå inte få ha kvar så länge till. Så att det var väl lika bra att han fick...
Det var väl lika bra att han blev misshandlad. Liksom. Ja.
Ja. Ja, det... Nej, men absolut. Men det är också... Det finns också, nu kommer man ju med sin egen blick och, men det, och jag är ju då inte Glasgow 80-tal för fem öre, men det finns ju också, man känner ju, man får ju också en trovärdighet för berättelsen just i att den inte liksom lyfter upp det till ett plan där kanske karaktärerna inte befinner sig. Att de här karaktärerna som det berättas om, de är ju verkligen liksom i skiten på riktigt, och att de liksom, de försöker ju bara överleva allihopa från olika håll, och det är väl ingen av dem som liksom stannar upp för att göra en politisk analys över sin situation.
Nej verkligen.
Det är vi som får göra det i Sverige 2021 liksom. Ja.
Nej, men hör ni, läs den här boken. Den är ju precis nysläppt. Så att,
ja, den har den kommit ut på svenska? Eller den kommer när som helst, va?
Ja, men jag tror att den släpptes 1 mars. För att jag har lyssnat lite på ljudboken också här.
Okay.
För att hinna läsa klart de sista dagarna.
Ja, är det en bra inläsning också, eller?
Helt okej, kan jag väl säga. Mm. Det finns en tendens till lite över teatralt berättande som jag kanske inte tyckte behövdes, som jag tyckte fanns där för sig så att säga. Men det är inte, det störde inte jättemycket. Habil insats, okay. Får jag väl, får min recension bli.
Ja, vi anser att alla tre, det är ju jättekul. Alltså, vi har läst en helt underbar roman som vi rekommenderar alla lyssnare att också läsa. Så måste vi ju säga.
Ja, så är det verkligen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och med det sagt så ska jag då avslöja nummer två. Och det är att alltså, jag hinner inte läsa någonting annat mellan de här inspelningarna nu. Så att jag har inga nya boktips. Men det är därför jag är så glad att jag är med dig, Rasmus, och dig, Alex, idag. För att jag vet att ni har det. Så att jag lämnar med varm hand över. Och jag vill gärna höra, vad har ni läst utöver det här briljanta som ni också vill tipsa om?
Ja, men det är ju väldigt speciellt att boktipsa efter en sån här bok. För det går ju liksom inte riktigt att toppa. Men jag har ändå tänkt då att om man har läst den här boken och så vill man kanske läsa något, alltså något helt annorlunda. Något helt annat.
Ja.
Och då vill jag ändå tipsa om någonting som jag inte trodde att jag skulle gilla. Eller bli underhållen av på det sättet som jag blev. Jag har läst Jens Lapidus senaste bok, Paradise City. Som är liksom en framtidsdystopi kan man väl säga om ett Sverige som är otroligt segregerat. Och där Järvaområdet i Stockholm har blivit ett så kallat särområde som är liksom, omgivet av murar. Och inrikesministern är där och talar, blir kidnappad och sen så handlar det då om några karaktärer runt det och hur hon ska hittas. Dels är det en liksom kriminell för detta MMA-fighter som liksom kastas in och ska hitta henne, och det är liksom influencers och så vidare. Det är ju väldigt jag är inte så van att läsa böcker som är liksom, alltså det är tuta och kör action liksom, och det är slang och det är, men det var ändå något med den här som var så här, men det är ju ändå så in i helvete spännande, så att han lyckas ju ändå liksom få mig på kroken där. Och då tänkte jag att om man vill läsa någonting som kanske liksom inte som man inte vill läsa för att liksom få lära känna människor eller få ta del av människoöden, utan bara ha liksom pulshöjande spänning, så kan man läsa den för att få något totalt annat.
Men du, Rasmus, om jag får problematisera det där lite, så skulle jag vilja säga, den där idén är ju redan gjord med Flykten från New York, alltså 80-talsrullen, när man har stängt ner hela Manhattan och lägger alla kriminella i hela Nordamerika hamnar på Manhattan, och det är en mur runt. Och Amerikas president kraschar med sitt plan på Manhattan, och man skickar in Kirk Douglas, eller vem fan det nu är, som ska liksom befria den amerikanska presidenten och ta ut honom därifrån. Det är ju exakt Flykten från New York som Jens Lapidus har snott rakt av.
Man brukar väl säga att det bara finns ett visst antal berättelser. Så att han fick väl ta en som redan var gjord. Men ja, nej, det är väl sant.
Jag är chockerad att Jens Lapidus väljer att sno den rakt av.
Ja, det,
och jag tror att Hollywood, när jag avslöjar det här nu, kommer att stämma Jens Lapidus.
Men det är ju ändå, det kommer ju bli något, en följetong att hålla utkik efter. Det är ju, om du har satt igång något här, P.O., så... Ja,
nej, men det är ju så här, Jens Lapidus är ju advokat själv, så att ingen kommer stämma honom, för det är ingen som ropar på honom eftersom han är advokat. Så att vi får släppa det där.
Alex, vad har du att tipsa om denna dag?
Ja, men jag är ju lite inne där på samma spår, va? Att man kan inte följa upp årets absolut bästa roman i alla kategorier med något liknande eller försöka konkurrera med det. Men jag tänker att man, efter att man har läst Sugar Bane, som ni ju alla ska göra nu, det har ni fått order om, så behöver man kanske plockas upp lite och bli lite på bättre humör. Och då finns det en bok som heter I Will Judge You By Your Bookshelf av Grant Snyder. Som är egentligen seriestrippar, eller vad man ska säga. Det är om skrivande och läsande som är väldigt gulliga, roliga. Alla människor som älskar böcker kommer känna igen sig jättemycket. Det är också en superbra presentbok till någon som älskar läsande. Men jag har inte heller hunnit läsa så tok mycket annat, måste jag erkänna. Jag har läst om lite här emellan. Eftersom jag då läser barn- och ungdomsböcker ibland, så har jag läst om Mimmi-böckerna av Vivica Lärn den senaste månaden. Mellan liksom sessioner av Sugar Bane. Och de är ju också väldigt trevliga.
Ja, härligt.
Kan du rekommendera att man så att säga parallellläser för att få den bästa av två världar, så att säga?
Alltså grejen är, jag tror nog att liksom de flesta av våra lyssnare kommer känna att när de börjar läsa Sugar Bane så vill de sjunka ner i den. Ja. Det är en bok att sjunka ner i.
Ja, det får man säga.
Och jag delar helt, Rasmus, den här att man vill ju inte riktigt att den ska vara slut.
Nej. Det är därför jag inte har läst ut den till det här inspelningen. Det är precis just därför.
Absolut, Pio. Så är det.
Och med det sagt, mina vänner, så vill jag tacka er för ännu ett framgångsrikt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker.
Och om ni vill kolla in vilka böcker vi har tipsat om, antingen i det här programmet eller tidigare, så kan ni ju gå till vår hemsida vadvipratarom.se, eller ni kan följa oss på Facebook eller Instagram där vi heter Vad vi pratar om.
Ja, så är det. Okej, ha det så bra, mina vänner.
Detsamma.
Hej då.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet, så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.